Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil! Hej, hej, hallå! Varmt välkommen ska du vara till ett sprillans nytt avsnitt av Vattnet går med mig Campioni. Nej, med mig Campioni. Med mig Nina Campioni heter jag ju. Och med Gudrun Abascal. Vi kör ett Fråga Gudrun-avsnitt. Hej Gudrun, välkommen!
Tack, det var spännande att se vad jag får fråga idag.
Ja, ja, så himla kul. Det här skulle man kunna göra varje vecka, känner jag. Har du som lyssnar en fråga, är det bara att slänga iväg den genast till vattnetgar, alltså gar@gmail.com. Det går också bra att skriva på Instagram eller Facebook, så tar jag hand om alla frågorna och förmedlar dem till allas vår favoritbarnmorska Gudrun Abascal. Vad säger du? Ska vi slå sag i saken och dra igång?
Ja.
Då gör vi det. Då kommer första frågan här. Hejsan, jag har en fråga som jag har funderat på ett tag att jag skulle skicka in till Gudrun, så nu gör jag slag i saken. Tack för en fantastisk podd. När jag födde mitt andra barn i mars 2019 så fick jag blindtarmsinflammation när han var 12 dagar. Jag undrar om det här hade något med min förlossning att göra eller om jag bara hade riktig otur, undrar Jennica.
Ja, det här var ju, tycker jag, en jättebra fråga, för det jag säger, ja. Nu ska jag ta det med själ här med någon nytt igen. Och nu har jag ringt runt och så tänkte jag efter under min karriär och så vidare. Så har jag varit med om kvinnor som har fått blindtarmen. Mm. Men när man tittar på statistik och så vidare så ser man inte att det finns varken under graviditeten eller efter att det finns någon någon anknytning liksom, ihop att det skulle bli, vara mer vanligt eller någonting sånt. Utan det var nog bara att, vad jag förstår och vad jag har lärt mig, att det var otur att det blev på det viset. Så att det har ingenting med graviditet att göra eller någonting.
Okej. Okay. Maximal otur alltså.
Ja.
Kan man säga. Det var tydligt och bra, tack för det. Då tar vi fråga två. Hej och tack för en fin podd. Jag har en fråga till Gudrun. Jag var nyligen gravid och graviditeten fortlöpte bra. Bebisen mättes dock något liten, så jag fick gå på några tillväxtultraljud för kontroll. Inget avvikande hittades på dessa, utan bebisen följde sin egen kurva. I vecka 35 plus 6 så gick vattnet och jag blev då inlagd för kontroll och provtagning. Man kunde inte heller då se något avvikande, alltså inga tecken på infektion eller liknande. Och vecka 37 plus 0 blev jag igångsatt på grund av då infektionsrisken. Bebisen verkade dock inte vara helt redo att komma ut trots att vattnet hade gått, och vid igångsättning var jag inte öppen något alls. Och livmodertappen var 2,5 cm. Jag hade heller inga värkar. Men hur som helst så gick förlossningen bra. Navelsträngen var dock något kort, så det var svårt att få upp bebisen på bröstet. De fick därför klippa navelsträngen ganska snabbt. Och när moderkakan var ute så sa barnmorskan att det var väldigt tur att mitt vatten gått spontant, eftersom att navelsträngen fäste i hinnan och inte i moderkakan. Vad menas med detta? Varför var det tur att mitt vatten gick spontant? Och kan detta vara orsaken till att mitt vatten gick något tidigare samt att bebisen var så liten? Ja, många frågor på en gång.
Det blev det fyra stycken.
Ja. Vad menas med att navelsträngen fäste i hinnan och inte i moderkakan? Vi börjar där.
Ja, till att börja med, så vanligtvis så är ju själva navelsträngen fästad i själva, ungefär i mitten av moderkakan, så att den sitter i den här köttiga delen i moderkakan. Och ibland så ser man faktiskt det här, att den har inte fäst i själva moderkakan, utan fästet ligger ute i fosterhinnorna, så att säga. Och så går blodkärl från moderkakan till navelsträngsfästet och så sedan på det viset. Och det här är, jag är lite förvånad, för att jag tänker så här, det gjordes förmodligen en ultraljusundersökning där i den här veckan 17-20, och så har jag för mig att man brukar kunna se det var navelsträngsfäst, att den är fästad i moderkakan inte, men ja, det kan jag bara spekulera i, att man vet att det här är ju kanske en situation som inte är helt okomplicerad. Och jag ska säga att det här med att nästa fråga var det om vattnet gick spontant.
Ja, varför var det tur att vattnet gick spontant?
Ja, jo, men det är väl där att om man ska, ibland så tar man ju hål på hinnblåsan för att vattnet ska gå under förlossningsarbetet för att påskynda det. Och då använder man en så kallad amniochock ibland, och då kan det vara så att den är så väldigt vass, så att den kan riva, kommer man åt ett blodkärl där som sitter i fosterhinnan, då börjar barnet blöda, och då kan ju barnet förblöda.
Okej.
Medan däremot om vattnet går spontant av sig själv, så har jag aldrig varit med om att då är kärlvägen så stark så att det brister inte där, utan då brister det i hinnorna. Nu ska jag hitta på en förklaring, men så har jag fått det förklarat, att det är bättre att vattnet går spontant. Och därför vet jag också att en gång när jag som barnmorska, så om man skulle ta hål på fosterhinnorna, då gjorde man en gynundersökning och tittade in, så man kunde se att det inte låg några hinnor i hinnsäcken på det viset, så att man skulle peta hål på dem. Så att visst är det en risk, om man petar hål på det, så är det en stor risk för barnet, så att barnet kan förblöda.
Ja, då var det kanske tur att vattnet gick spontant ändå.
Ja,
och så undrar hon ju också om det här kan vara orsaken till att vattnet då gick något för tidigt, och att även bebisen var lite liten.
Ja, det här att vattnet skulle gå för tidigt, det är ingenting som jag känner till i just den här situationen. Att det är kärl i hinnorna.
Det skulle det påverka.
Men jag tror inte det, för jag kan inte förstå mekanismen varför det skulle gå tidigare, om man tänker på. Däremot så jag också har påminnt mig av min kliniska utbildning när jag jobbade, så är det nog så att de här barnen blir lite mindre, för att genom blödningen och moderkakan, de får ju liksom blodet från moderkakan via navelsträng till barnet, så att det blir lite annorlunda. Så att jag tror inte att det finns några studier på det, men att jag vet att vi pratade om det, att de här barnen kunde kunde bli lite mindre. Men det här får du bara ta att jag säger så. Min erfarenhet är
det. Just det. Mm. Det känns ju spontant som att det kan vara rätt rimligt att det påverkas lite av det kanske.
Så att vi bara gratulera och att allting gick bra.
Ja, verkligen. Skönt att allt gick bra. Intressant fråga, så tack så väldigt mycket för att du skrev in och berättade om detta. Jag hade inte hört talas om det här innan. Då kör vi på. Hej, jag är gravid i vecka 26 och undrar lite över vilka prover och kontroller som brukas göra under MVC-besök. Hittills har jag bara tagit blodprov och urinprov i samband med inskrivning i vecka 12. Därefter ett stick i fingret under ett besök för kontroll av blodsocker och blodvärde. Blodtryck och vikt har kollats på alla besök. Efter rutinultraljudet har bebisens hjärtljud samt mätning av magen också gjorts varje gång. Men är det normalt att man bara tar blodprov och urinprov i samband med inskrivning, undrar Julia?
Ja, nu utgår jag från att det är fullständigt normal graviditet, att helt okomplicerat. Men så är det ju så att de här blodproverna, de tas i början med inskrivningsbesök nummer 1 och 2, brukar man slå ihop då. Lite olika. Men är allting normalt och så tar man väl ett hemoglobinvärde i vecka 25, brukar man ta. Jag tror det. Så att det är det blodprov som man tar med allting. Och så sedan i vecka 37 tar man också ett blodvärde. Mm. Och sen vid efterkontrollen när barnet är fött, så när man kommer tillbaka på besök. Men annars är det att man följer blodvärdet. Mm. Kommer hemoglobinhalten i blodet under graviditeten. Det är det enda som man får. När man tittar från blodperspektivet. Så.
Ja. Och så är det väl då om kvinnan själv liksom upplever att det är problem med någonting. Då kanske man tar lite andra prover, eller?
Ja, men om barnmorskan är överens om att det... Ja, naturligtvis. Sen kan det vara beroende på vilken blodgrupp som man har. Ja. Till exempel, då följer man ju det om man är negativ och så vidare. Ja. Så det finns ju lite annat. Och sen är ju en del diskussion mellan barnmorskan. Men jag vet inte annars riktigt om har man en havandeskapsförgiftning till exempel, naturligtvis, då blir det ju väldigt mycket mer blodprovstagning. Man kollar njurar och lever och liksom allt och sånt. Men annars är allting normalt, så vet jag inte riktigt vad det är. Nej. Varför man skulle göra det. Så.
Nej.
Och så får man väl lyssna på kvinnan, tycker jag. Jag har honom speciella önskemål. Så tycker jag att man ska diskutera den oron. Och sen får man se hur man går vidare med det.
Men som frågan var då om det var normalt att man bara tar blodprov och urinprov i samband med inskrivning. Alltså en gång där i början. Då är svaret ja, helt enkelt. Så
nej,
är det.
För man tar, nu blir det fel. I vecka 25 och vecka 37 så kollar man också blodvärdet. Ja, så att det är inte
det är sant.
Så att man måste bli efterkontroll. Så att det blir några gånger till, men då är det enbart blodvärdet. Ja. Alltså att hemoglobin har...
Ja. Så Julia som skriver här ska ju få några fler tester helt enkelt innan förlossning. Så är det. Bra att du stoppar mig i min iver, Gudrun. Okej, nästa fråga. Hej, hur tillförlitligt är kubbtest egentligen? Vi fick ett bra resultat. Hur säger man? En kolon? Eller vad säger man? En komma? Eller säger man? En på 1542 säger man kanske.
Ja.
Så det kändes bra. Men nu har jag fått höra om 2 olika fall som visat bra resultat men barnen föddes med Downs syndrom. Borde inte det vara väldigt ovanligt? Jag trodde att kub var väldigt säkert. Jag blev väldigt nojig av de här fallen. Ja, hur tillförlitligt är det?
Alltså, jag tycker det här är så glad att den här frågan kommer. Därför att det är precis som alla uppfattar att kub, att det är någonting att man får någon sanning på det, så att säga. Att man kan gå och säga, men nu får man det här värdet. Och så säger vi också att kub så är en på 1542, så är det en så kallad högrisk. Men kom ihåg att det här är bara en riskbedömning. Man får inte svar på om barnet har den inte. Men det är klart att en risk på 1 på 1542 den är mindre, så att säga. Men man vet i alla fall att det faller igenom. Så man säger att det är en risk på 1 på 1542 barn som kan ha den här diagnosen.
Mm.
Och det tror jag att många, för att man inte ser som en säker. Vill man gå vidare, nu har man ju börjat med NIPT stresstest också som också är bara en riskbedömning. Så att man kommer ihåg det.
Just det.
Att det är en riskbedömning, inte något säkert svar. Då måste man gå vidare och ta ett moderskapsprov. Eller koriombiobiopsi, alltså ett prov från moderkakan. Då kan man säkert fastställa om det är ett morbistonsyndrom eller inte. Men inte med hjälp av varken NIPT eller KUB kan man gå ut och säga 100% säkert att nej, det finns ingenting. Utan det här är en riskbedömning. Och där på KUB så säger man att det är en hög risk. Man har en på 200 så att säga. Men, annars, och sen, men det är viktigt att komma ihåg att det är, det finns ingen sanning, utan det är en risk som man får en riskbedömning.
Precis. Och en på 1542, det innebär ju också att det är en bebis på 1542.
Att det finns en risk.
Precis. Viktigt att ha koll på, så man inte tar det för någon slags sanning.
Precis. Så vill man gå vidare, då är det viktigt att ta diskussionen där med moderskap och göra ett moderskapsprov eller ett koriombiopsi, alltså ett prov från moderkakan. Om man ska vilja ha absolut 100% i sanning.
Yes. Då kör vi dagens sista fråga. Vi är snabba idag, känner jag. Hej, vi funderar på att spara stamceller från bebisen med Cellaviva. Men när vi tog upp det med vår barnmorska och också där vi tänkt föda, så visste de inte vad jag pratade om. Är det fortfarande så ovanligt här i Sverige, och hur ska jag göra om vi ändå vill spara stamceller fast min barnmorska inte riktigt stöttar oss i det, så att säga? Tacksam för svar.
Ja, till att börja med så kan jag säga att jag är lite förvånad över att man inte känner till det.
Ja.
Att man kan, det kan jag känna mig.
Ja,
att även om det är inte alls vanligt är det inte. Men det har ju varit en del tidigare för flera år sedan en ordentlig diskussion det här med att spara stamceller eller inte. Och där man i Sverige sa att det skulle man inte göra. Men nu så är det ju så att man kan göra det om man vill. Och det har barnmorskan ingenting. Kan inte barnmorskan förbjuda eller någon förlossningsklinik förbjuda. Vad de kan säga att vi hjälper inte till med att fånga upp de här stamcellerna. Men då har den här, de som tar hand om den här Cellaviva, de skickar ut personal.
Just det.
Som kommer ta hand om. För moderkakan och navelsträngen, det är inte sjukhuset eller barnmorskans eller läkarens, utan det är kvinnan som äger moderkakan och navelsträngen. Hon får göra precis vad hon vill. Sen kan personal säga att vi tänker inte hjälpa till, men då kan de komma. Jag tycker att det är jätteviktigt att man ändå säger att okej, det är din moderkaka, du får göra vad du vill med den. Och jag har faktiskt själv varit med och hjälpt till, för jag tycker att varför ska jag inte hjälpa till med det om föräldrarna vill det? Om jag ska vara riktigt ärlig. Och det är det.
Ja, precis. Så. Är det en stor process eller? Du som har varit
Nej, det är det inte. Det är inte för mig. Det är därför man ska tömma liksom blodet från navelsträngen och så tar jag lite vävnad och så är det inte alls någon krånglig process.
Det är
inte så att man står flera timmar till det där.
Nej.
Det där tycker jag liksom är. Och i och med att vill man inte på kliniken göra det, så finns det hjälp att få ifrån firman.
Ja, men då kan man stå på sig helt enkelt. Och
absolut.
I avsnittet med Mikaela Forni så pratar vi mer om det här med stamceller. Om man är nyfiken på det. Du Gudrun, det var alldeles för idag.
Det var allt. Ja, det var en hel del ändå.
Ja, smärtfritt.
Men jag tycker också att det är så bra saker som kommer upp till diskussion. Allt från det här med KUB, att det är en riskbedömning. Man får ingen säkert så att det blir tydligt.
Verkligen. Förståndigt, som alltid. Tack så hemskt mycket Gudrun. Tack alla som har skickat in så bra frågor. Och har man en sådan som ligger och trycker under bröstet, ja men då är det bara att mejla på vattnetgar@gmail.com. Så tar vi med oss den nästa gång vi pratar och kör en sån här fråga i stund, eller hur Gudrun?
Absolut.
Härligt. Då önskar jag trevlig sommar till både lyssnare och till dig kära Gudrun Abascal. Och tack
för idag. Tack snälla. Trevlig sommar till dig också, alla andra.
Tack så hemskt mycket.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.